Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Då var det fredag igen. I studion har vi Daniel Ljungström på Max Mathisen. Vi har Lisa Pelling på Arena Idé på väg in. Och på länk så har vi Fredrik Kopfs. Du är chefsekonom på Timbro och jobbar också vid Lunds universitet. Ja, men välkommen Lisa som är här. Så får vi säga välkommen till Lisa när hon kommer.
Tack.
Tack så mycket.
Ibland är det kul med lite debatt. Den här veckan ska vi ta ett rejält snack om hyresregleringen. Timbro gick ju ut i veckan och pekade på att det nu är 800 000 människor som står i kö i Stockholms bostadskö. Och så pekar man då på Finland där man kan få en lägenhet direkt. Verkligheten är ibland mer komplicerat vill en del mena. Så vi ska prata om det där. Det blir uppfriskande tycker jag. Men vi har fått ett räntebesked i veckan också från Fed. Alltså, jag har nästan förlorat intresset för det här. Men vad är, Daniel, du kollar på det där?
Jag kollar jättemycket på det. Jag har definitivt inte förlorat intresset, utan snarare tvärtom får man väl ändå säga att det kanske nu det på riktigt börjar bli lite intressant. Eller det har varit intressant 5-6 månader.
Och vad sa de då?
De sa väl egentligen så här, va, att vi håller räntan oförändrad och vi förväntar oss att det ska komma 3 räntesänkningar under året. Det var väntat. Det tänkte sig nog de flesta att man skulle hålla räntan oförändrad och att man skulle prata om de här räntesänkningarna. Det som kanske var lite mer oväntat, det var att de lät än mer liksom säkra på sin sak. Och det kan man väl reflektera lite grann över, och det reflekterar jag en del över när man hör de olika centralbankscheferna prata, att alla verkar väldigt säkra på sin sak när det kommer till att inflationen liksom backar och ska, vad ska man säga, komma ner, närma sig de här 2% och att vi ska få de här räntesänkningarna och så vidare. Kanske lite mer säkra än vad jag skulle uppleva mig.
Men är de säkra tror du?
Jag tror inte de är så säkra som de låter, men man vill väl tala med liksom den tonen lite grann. Det finns ju alltid en fruktansvärd osäkerhet när det kommer till prognoser, och det var inte så länge sedan samma centralbankschef stod och pratade om att inflationen var liksom övergående och en tillfällig topp och så vidare. Sen visade det sig att den var betydligt liksom mer seg och svårbemästrad än vad de flesta trodde.
Hur reagerar marknaden på det här då?
Marknaden var ju positiv. Marknaden reagerade positivt. Och
klang och jubel.
Klang och jubel, det var väldigt mycket klang och jubel. Och framförallt var det klang och jubel igår i Sverige då marknaden steg nästan 1,7% tror jag. Och vi går igenom all time high på vissa index och så vidare. Så risksentimentet är ju i någon mening, det är positivt tolkningsföreträde, det kan man väl säga.
Lisa Pelling är här nu, välkommen.
Tack så hemskt mycket, förlåt att jag blev lite sen.
Ja, ingen fara. Vi har lite börsnoteringar också. Igår så kom ju Reddit till börsen i USA. Är det någon av er som använder det här Reddit?
Nej, det gör jag inte. Jag har en erfarenhet av Reddit, men det sträcker sig inte längre än så.
Du då, Lisa?
Jag har 4 tonåringar hemma och åtminstone en av dem använder Reddit väldigt mycket.
Vad gör
han
de där?
Han har blivit mycket radikaliserad av det. Han läser långa, långa trådar om politik och samtiden och ideologier och sånt. Skriver lite själv också.
Du då, Fredrik?
Jag har nog kikat in där några gånger själv. Jag tror inte att jag har också tonåringar. Jag tror inte att de är så mycket på Reddit faktiskt. Men det är ju ganska fascinerande forum med det är ju liksom som Flashback fast större. Man får liksom information om i princip vad som helst.
Det finns en svensk del av Reddit också som jag tror är ganska aktiv. Lisa, är dina barn på den svenska eller den engelska?
Alltså, jag kan inte svara. Jag tror faktiskt att han är med på den engelskspråkiga delen. Följer ett antal amerikanska debattörer framförallt.
Det är intressant. Aktien var ju upp 40-50% igår på börsen. det här är ju en annonsaffär och annonskonjunkturen överlag är ju supersvag, ser man ju på alla tidningar. Men ja, kan jag säga någonting om liksom principerna? Går man in på Reddit så får man se liksom ett trave inlägg som folk liksom har röstat på, och ju fler röster inläggen har, desto högre upp kommer de. Och inbäddat bland de här inläggen så finns det då annonser. Och ser ofta liksom på ett tilltal som jag tänker liksom kanske ungdomar gillar då. Jag har sett lite svenska annonser där. De har 70 miljoner användare per dag och annonsintäkter på knappt $1 miljard. Och värdet på det här bolaget blev nästan 9 miljarder efter stängning igår. Det låter väl... Vad säger du om den värderingen, Daniel?
Jag kan inte säga så mycket om värderingen, men man kan väl säga som så att i likhet med tolkningen av räntebesked, i likhet med bara den allmänna börstrenden den sista tiden, så är man nog ganska positiv till risk för tillfället. Och då kan man väl säga att om en aktie sticker väldigt mycket första dagen, så kanske det säger någonting om ingångsvärdet. Sen kanske det säger någonting om vad ska man säga, den generella psykologin. Man ska nog vänta ett par dagar för att se vart aktien stabiliserar sig någonstans. Mm. Så kan man väl säga att det är lite tidigt att dra några slutsatser. Å andra sidan så har vi en börsnotering i Sverige idag som också verkar gå ganska bra. Så vi kommer nog få se allt fler liksom noteringar vad det lider. För det verkar som att viljan att investera i aktier har kommit tillbaka lite grann. Mm.
I veckan har man också kunnat läsa lite om Spiltan, det här efterspelet efter Intrums kollaps, som man ska kalla det. Intrum är ju det här inkassobolaget. Vi berättar den historien i vår andra podd Kapitalet idag. Det är lite kul, för det är en entreprenör som grundade det här 1923 redan. Då blev poppis hos konsumenter och handlade på kredit, och det var många som då blev sena med sina betalningar. Och då dök upp den här konsulten som då hjälpte företag att få folk att betala sina skulder, helt enkelt. Tidigare så slängde man ju folk i fängelse, vilket ja, kanske var kontraproduktivt. Men sen har Intrum tagit på sig väldigt mycket skulder själv, ironiskt nog, och nu så har man stått på näsan. Men det är ju stora då, så kallade räntefonder som har liksom påverkats av det där många människor, småsparare, sparar pengar. Då har du koll på det, Daniel?
Ja, man kan väl säga lite koll har jag. Rent generellt kan man väl säga som så att de sista åren då, med de här höga räntorna som har varit, som kom något så här oväntat, har ju satt sina spår. Och det har satt sina spår liksom mer eller mindre i många olika bolag. Det har ju funnits en trend, och om vi backar bandet ända tillbaka till finanskrisen faktiskt mer eller mindre, så växte ju hela marknaden för företagsobligationer fram ganska snabbt i Sverige. Mm. Vi fick ganska många företagsobligationsfonder. Mm. Man började investera i alla de här papperna. Det fanns också det var nollränta mer eller mindre under lång period, eller minusränta också. Mm. Vilket gjorde att investerare som ville avkastning tvingas allt längre ut på riskskalan. Mm. Och med det så har ju många sökt sig till, vad ska man säga, fonder som investerar i företagsobligationer. Och man kanske har underskattat riskerna ibland hos investerare med den här typen av investeringar. Kanske blivit lite för enkelriktad i sitt sparande. Det är ju förknippat med risk att investera i företagsobligationer. Mm. Företagsobligationsfonder som investerar i den här typen av papper, ja, det är den här typen av händelser som kan inträffa ibland. Därför är det ju på samma sätt som man pratar om diversifiering när det kommer mellan liksom aktiefonder, att man ska investera i olika länder, sektorer och så vidare. På samma sätt måste man resonera när det kommer till räntefonder att sprida sig sparande, för det kan vara som så att enskilda papper liksom får en tuff törn. Mm. Och enskilda bolag som ger ut, vad ska man säga, räntepapper kan också drabbas negativt. Och det är mot bakgrund av den risken du får en förväntad liksom avkastning på ditt papper. Så i någon mening materialiseras den negativt. Det har den gjort i det här fallet. Det är jättetråkigt för dem som drabbas. Men det ligger lite i spelet att det är det som kan hända. Och det är det man måste väga in som investerare.
Okej. Vi ska prata om krisen i mediebranschen. Vi ska prata om aktiv fondförvaltning, om det den förvaltningsformen har någon framtid. Och så blir det en kul diskussion, hoppas jag, om hyresmarknaden och hyresregleringen i Sverige efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. På tal om Reddit först, alltså, jag lyssnade på ett otroligt poddavsnitt i veckan. Podden heter Search Engine, förra veckan handlade om krisen i mediebranschen då. Jag ska lägga en länk i avsnittsbeskrivningen om någon annan vill lyssna. Var det någon av er som hann lyssna? För jag skickar länken till er.
Det är det här poddavsnittet. Ja. Jag lyssnade en del på det igår, ja, faktiskt. Men det är ganska avancerad engelska, så man måste lyssna koncentrerat.
Ja, men precis. Det är Ezra Klein som är, han är väl opinions, liksom, kille på New York Times och mångårig journalist, poddar och så vidare. Men det handlar ju dels om att nollränteåren liksom lurade mediebranschen att affärsmodellerna faktiskt håller, att man kunde tjäna pengar på annonser och prenumerationer och sånt där. Men nu när verkligheten kommer i kapp så är man tillbaka i en dynamik där alla mediehus på grund av internet konkurrerar med varandra. Tidigare var ju liksom media lite mer lokala fenomen. Samtidigt då som annonspengarna rinner ut till aktörer som exempelvis Reddit som nämnde. Och effekten då, säger hon, blir att de största, absolut största mediehusen blir kvar, liksom de minsta och mest nischade medierna, typ såhär, Ivar Arpis, Substack och sånt där kanske. Men resten, allt liksom däremellan, håller på att slås ut. Och man pratar liksom, man kallar det för en mass extinction, alltså en ny komet som kommer slå ut mediebranschen.
De skriver ju, han pratar ju om att om man ska hänga i de här lokala tidningarna väldigt mycket och så vidare. Mm. Och stötta dem.
Ja, precis. Han är mycket inne på att liksom vi konsumenter måste typ ta ett ansvar för mediebranschen. Vill man ha typ lokal journalistik, då måste man också läsa lokal journalistik. Då kan man inte bara gå in och klicka på liksom grejer på Twitter.
Men finns det inte, alltså jag lyssnade också lite kort på det här avsnittet, och jag upplever att det finns en liksom distinktion som kan vara vettig att göra mellan mediebranschen å ena sidan, som man ju pratar om i det här liksom poddavsnittet, och det förstår jag, för det är företrädare för mediebranschen som pratar om det, och typiskt sett så är företrädare för olika företag och branscher inte så glada i konkurrens. Men å andra sidan ska man ju prata om medielandskapet som har blivit, alltså medielandskapet har ju blivit rikare, som tar då Ivar Arpis Substack som ett exempel, eller en mängd andra såna här små, det är ju egentligen bloggar, fast bloggar med ett sätt där man nu kan ta betalt för att den liksom infrastrukturen finns. Mm. Och det finns ju, det är klart att det är förknippat med ett antal olika saker. Alltså det är disruptivt. Vissa saker kommer försvinna. För det som det är ju en liksom frikoppling från tidigare traditionella medier som är ett paket av olika tjänster. Så att man har liksom allt från opinionsjournalistik till utrikeskorrespondenter. och debattsidor till att nu så kan man liksom frikoppla bara liksom opinionsjournalistiken på ett sätt som då Ivar Arpi, eller ta liksom granskande journalistik som Jens Nylander som har granskat kommunernas ekonomi. Jag är liksom inte, jag är inte säker och absolut inte övertygad om att det där är dåligt för mediekonsumenter, men jag köper att det är dåligt för vissa medieproducenter som liksom inte kan navigera i det här nya landskapet. Men det är liksom en sökande process. Vissa saker kommer väl att försvinna och andra saker kommer tillkomma, men det som är ganska tydligt tycker jag, det är väl att vi får en liksom större flora, en större mångfald på liksom mediemarknaden. Och det tycker jag är liksom positivt för konsumenter.
Vad säger du, Lisa?
Nej, men det man framförallt kan vara orolig över är ju lokaljournalistiken. Alltså att allt färre lokaltidningar kommer att klara sig det här. Folk kommer att få sina medier från de stora mediehusen, framförallt nationella nyheter. Men vem bevakar vad som händer i Norrköping eller Sollefteå eller Uppsala för den delen, som är de här kategorin mindre tidningar som förmodligen kommer att gå under. Mm. Och det är klart att sociala medier är ju en fantastiskt i så mått. Och där finns det ju massor med grupper såklart som diskuterar vad som händer lokalt. Allt från gator som grävs upp till problem på badstranden till vad det nu kan vara. Samtidigt så har vi ju då ett problem som vi kanske borde ägna mer energi åt, och det är de algoritmer som styr de sociala medierna och vem som i sin tur ska reglera de här algoritmerna. Är det rimligt att företag som Facebook, som har en sån monopolställning, själva ska bestämma vilket typ av innehåll som ska flyttas upp? Hur ska vi förhålla oss till TikTok som premierar innehåll som kan vara skadligt för dem som använder det? Alltså, servar barn och ungdomar med innehåll som de själva inte har önskat? Och på så sätt är det ju med Meta också.
Mm. Ja, det är en av mina käpphästar, TikTok. Mm. Men dels på tal om det du sa, Fredrik, så det är mycket riktigt så att det är svårt för lyssnarna nu som inte har hört avsnittet, men en poäng var ju typ att det är ju, man pratar om typ mediehus, och där har affärsmodellen mediet att liksom lönsamma produkter har finansierat olönsamma produkter, eller typ lönsam journalistik har finansierat olönsam journalistik, och nu liksom bryter man ut den lönsamma journalistiken, och det kanske blir en opinionssajt på Substack och sånt där, och då det som finns kvar i det här mediehuset är det som inte är lönsamt, och men, då, ja, så att man kan tycka vad man vill om det, men det var ett intressant fenomen.
Ja, alltså det finns ju något som händer. Om man får återkoppla till Lisas spaning om liksom de mindre medierna, då är det klart att alltså Facebookgrupper i liksom varje liten stad, det finns ju ingenting som är så liksom snabbt och momentant i att få reda på småsaker som händer i kommunen. Och då lyfts ju det, alltså det finns ju inget intresse av att läsa det i morgondagens tidning, att det har brunnit på, en bil brinner på badplatsen. Liksom. Men det som kostnaden blir ju då att Mac granskningen blir mindre. Men det har vi ju sett. Alltså där är ju återigen då Jens Nylander ett strålande exempel som har gjort ett fantastiskt arbete med att granska makten i Sveriges kommuner och hur liksom pengar används, vilken effektiviseringspotential som finns. Så det där kan ju mycket väl dyka upp ändå. Det finns ju liksom en efterfrågan på det. Och sen, jag vet inte, min bild, och det där skulle väl egentligen Jens Nylander få svara för själv, men det är att det arbetet som han har gjort har ju inte direkt plockats upp jättemycket av lokaltidningar. Det är inte så att de har granskat makten nu när chans har funnits ändå, så är jag liksom inte övertygad om att bara för att de finns kvar så kommer det att fungera.
Det slutar aldrig att fascinera mig att Jens Nylander kan liksom avslöja att miljontals kronor betalas ut av Vinnova till liksom skumraskföretag, men liksom ingen annan tidning tar upp det. Det är helt otroligt.
Å andra sidan, för att balansera då, pun intended, så kan man ju säga att Tankesmedjan Balans har varit väldigt framgångsrika med precis samma metod. Att göra det som inte ens lokaljournalister orkar med, det vill säga granska kommunala budgetar och visa på att när lokalpolitiker säger effektiviseringar, så menar man i själva verket nedskärningar och vilka konsekvenser det får för verksamheten, också hur skolpengssystemets utformning slår mot kvaliteten på alla skolor, inte minst de kommunala skolorna.
Just det.
Men kan man inte fundera på i sammanhanget också att medierna och tidningarna och så vidare måste ju också förhålla sig till det här att omvärlden förändras lite grann och att de måste förändra sin kanske affärsmodell i någon mening också. Jag lyssnade på det här poddavsnittet och man beskriver bland annat att om man tar de här stora, om vi skulle ta ett läskföretag till exempel, genomslaget för en bra annons på en sida i tidningen där man samtidigt skriver om krig till exempel, det är inte så bra.
Nej.
Så då vill man inte råka hamna där, utan då kan ju de med större säkerhet köpa en annons någon annanstans i ett positivt sammanhang där de vill synas av något skäl. Så att det finns ju flera skäl att fundera på hur man ska presentera saker och ting och var man säljer sin reklam någonstans.
Där handlar det mycket om att i avsnittet återigen att det är liksom de här stora plattformarna som suger ut annonspengarna ur journalistiken. Ja. Då finns ingenting kvar. Det finns ett parti också i det här avsnittet, återigen, jag ska lägga ut länken, men det handlar om hur AI-bolagen använder mediehusens innehåll för att skapa produkter som sen i sin tur då ska konkurrera med mediehusen. Och det finns ett litet stycke här som verkligen, alltså, det sög tag i mig. Jag har lyssnat på det flera gånger för det är så jäkligt intressant. Vi ska lyssna på det här.
I find this really tough. Like, I look around and I see it getting worse and worse. And I see what's coming, the kind of AI era. It feels rapacious to me.
Yeah.
It feels like these companies, and I know people at these companies, and I like people at these companies, and I believe that they are there because they are trying to create a super intelligence that if it doesn't, 7% odds, like destroy the entire world, it's going to really solve a lot of important problems, ideally. So I get it. I know what they're doing. Like, they're idealists. But in the meantime, what they're doing is they're taking like the sum total of human cognitive labor available to them. They are feeding it into a machine. They are training the machine on it. And then they're going to turn around and monetize the output of all that human labor for themselves. And all the people who did the graphic design that led to DALL-E and all the people who are doing like the news gathering that are informing, GPT-3 and Gemini, they have no fucking idea what's going to happen to these people.
Yeah.
I don't want to say they don't care, but they don't think it is their responsibility. And maybe it's...
Ja, jag tycker att det är så otroligt. Alltså, jag har inte hört någon fånga den här upphovsrättsproblematiken med samma skärpa som Ezra Klein. Det är jäkligt fascinerande. Vad tänker du om det här?
Jag tänker att det ligger väldigt mycket i det. Jag tänker väl kanske som den progressiva rösten i det här sammanhanget då, kanske att just den här koncentrationen av makt, av kapital, av vinster som vi har sett på så många områden som ju också sker inom media, inom sociala medier. Det är ju ett väldigt starkt argument för att vi måste följa efter med omfördelningen. Det måste finnas möjligheter att beskatta de här rikedomarna och omfördela dem till de som har lagt grunden för dem. Det är också en väldigt volatil, väldigt osäker värld när väldigt mycket rikedomar och därmed också makt koncentreras i ett fåtals händer. Det är ett hot mot demokrati, mot yttrandefriheten. Också det är ett argument för omfördelning. Ska vi lägga in här.
Och jag tänkte, mycket av det har redan hänt. Alltså, de här AI-apparaterna har ju samlat på sådana här datan under många, många år. Och det är först nu man börjar fundera på om det här var så bra eller inte. Men liksom, jag vet inte om man, stöld kanske, jag vet inte, är det stöld?
Jag tror så här, det här är nog väldigt mycket i sin linda.
Ja.
Så att det är nog svårt att säga vad det är för någonting ännu. Vi ser ju små smakprov än så länge på vad AI kan vara och hur det kan användas och så vidare. Och det finns väl inte ett företag i världen mer eller mindre idag som inte funderar på hur man kan införliva AI på något sätt i verksamheten. Och vi kommer ju få se nya användningsområden och vad ska man säga, utfall av AI. Men jag tror det är svårt att dra någon slutsats än så länge.
Mm. Jag tror att det finns en stor anledning till att utveckla en slags samhällelig IT-resiliens. Alltså, hur ska samhället kunna ha en motståndskraft mot galningar som Elon Musk som liksom kan förstöra det offentliga samtalet på Twitter på det sätt som han har gjort. Men vi är helt utlämnade och då tänker man på små saker som när kommuner, regioner och utformar sina journalsystem. Är det rimligt att de lägger det i handen på jättar som av liksom ganska godtyckliga grunder kan höja, sänka priset eller helt enkelt bara dra sig ur och sluta upp uppdatera systemet. Det är bättre att bygga IT-system nerifrån och upp och involvera lokal kompetens och sen göra det med öppen källkod så att man kan hjälpa varandra, så att man kan dela varandra. Det här är liksom inte någonting som genererar vinster någon annanstans, men det genererar enorma vinster för samhället om man har den typen av resiliens. Inte fler skolplattformar i Stockholm, utan istället ett system som är utvecklat av och för lärare, föräldrar skulle jag vilja se. Kanske låter lite idealistiskt, men ja, men informationsteknologisk resiliens tror jag vi borde prata mer om.
Kanske hade blivit billigare. Vad sa du, Fredrik?
Jag vet inte om jag är så övertygad. Alltså jag tänker så här, men ta liksom exemplet att Elon Musk förstör Twitter. Dels är jag inte övertygad om att han gör det. Det är ändå ganska många användare som stannar kvar där. Jag köper att liksom samtalet kanske förändras över tid. Men om det skulle vara så att han blir så liksom långtgående, och han har ju försökt olika sätt för att få folk att betala, till exempel fanns det någon sån här liksom trafikbegränsning ett tag, man fick läsa, vad var det, 50 tweets per dag. Skulle man hålla fast vid en sån, ja, då sjunker ju kvaliteten på den plattformen så mycket att folk kommer börja leta efter ett annat alternativ, och det har ju dykt upp andra alternativ, alltså som en respons på att Elon Musk har tagit över Twitter och folk upplever det som en försämring, ja, då har ju liksom Instagram Threads dykt upp. Skulle kvaliteten på Twitter bli så låg att människor inte längre vill använda det, då kommer de flytta över till en annan plattform. Det finns ju en konkurrens även här liksom. Och det ser vi ju liksom över internets historia med bara sociala medier. Det har dykt upp olika typer av sociala medier som också har försvunnit, inte har klarat av konkurrensen. När jag började googla, skulle jag precis säga, första gången, så gjorde jag inte det på Google utan på liksom Altavista. Och det dyker upp nya plattformar hela tiden. Men bara, det är svårt att säga om i framtiden.
Bara för att hastigt återknyta till den upphovsrättsfrågan som jag tycker är fascinerande. Det kanske också är det här som gör att en produkt som Reddit kan få den här ganska, nu min, jag vet inte om det här stämmer, men kanske en ganska hög värdering då. För att en väldigt stor fråga för de här AI, vad säger man, AI-apparaterna, det låter ju ålderdomligt, men ni fattar vad jag menar. Det kommer ju handla om att få tillgång till liksom aktuellt material. Och nu har ju liksom nyhetsorganisationerna fattat att vi kan inte ge bort vårt innehåll till OpenAI och Google Gemini. Men däremot kan ju de som äger Reddit i princip sälja åtkomst till plattformen för att få liksom aktuell data att stoppa in de här programmen. Så att det kanske...
Men jag ser inte heller problemet med det. Det här är ju liksom en effektivisering av det. Som, ta ett liksom typexempel. Om jag får gå till mig själv som person, så för några år sedan så skrev jag en rapport om bostadskör. Och i den så skrev jag om bostadsmarknaden i Wien och hur deras bostadskör fungerar. Och för att skriva det kapitlet så tog jag ganska mycket inspiration från Lisas rapport som hade skrivit om samma sak. Och det gjorde jag ju personligen, men det blir ju inte så effektivt. Jag var tvungen att läsa hennes rapport själv. Men med liksom ny teknik nu med ChatGPT, då skulle jag kunna göra det mycket snabbare. Jag skulle kunna be ChatGPT att summera de liksom tre viktigaste sakerna för Wiens bostadskö från Lisas rapport. Mm. Och så skulle den göra det åt mig och kunna göra det från liksom, ta 100 rapporter som har skrivit om det här och summera de tre viktigaste poängerna om Wiens bostadskö. Och det där är liksom fantastiskt. Det skulle ju underlätta att mitt arbete något enormt. Förmodligen kunnat ge mig en bättre rapport som jag själv släppte.
Ja, men, och jag vill verkligen poängtera det här som jag tog upp med Reddit, det bör inte vara något negativt. Alltså, det kanske till och med är så att sälja tillgång till det här aktuella samtalet kan bli en enorm intäktskälla för mediehusen också. Alltså, jag har ingen aning, men det kanske till och med blir en sån affärsmodell som växer fram, att någon måste ju skapa innehållet som AI använder för att använda, helt enkelt. Och det kanske är så att människorna kommer... Man kommer kunna ta betalt för det.
Ja, det man måste skilja på är väl liksom affärsmodeller, lönsamhet för enskilda privata företag och vad som är värdefullt för våra samhällen som sådant. Det finns ju en sak är ju att liksom marknaden fungerar, okej, Twitter fungerar dåligt, och flyttar vi över till en annan lösning. De här lösningarna är ju mer eller mindre tillgängliga beroende också på vilken marknadskraft man har, och människor har ju upplysningsvis väldigt olika möjligheter att efterfråga, och jag tror att man liksom behöver tänka ett steg till. Vad behöver vår demokrati? Jag tror till exempel nu så försöker reformeringen av mediestödet komma åt det här med mångfalden i tidningsbranschen genom att kräva att så stor andel material som möjligt ska vara material som är originalmaterial. Man tänker sig att det sitter en person bakom datorn och skriver en originell ledare och man får inte ta betalt för den och den publiceras i flera olika tidningar. Men idag är det ju superenkelt att bara säga rewrite för Kristianstadsbladet. Ja, så har du en originell ledare som egentligen inte är någonting annat än en AI-bearbetad version. Så det ligger liksom demokratin, yttrandefrihetsvärnandet ligger ständigt ett steg efter. Och det bör man se upp med.
Okej, jag var med i tv i veckan faktiskt. Inte ofta det händer, men Ekonomibyrån hade ett avsnitt om finansiell rådgivning och ett tema som vi tog upp där, eller som jag tog upp, det är hur mycket många bankerna tjänar på aktiv fondförvaltning. Bara som ett litet exempel, Swedbank som ju faktiskt leds av två socialdemokrater, de hade 2022 3 miljarder kronor i intäkter till fondbolaget och tjänade 2,2 miljarder kronor på det netto. Och det här är då exklusive förmedlingsprovisioner som man förmodligen skickar från fondbolaget till de egna kontoren för att man då säkert rådger sina kunder att investera i de här fonderna. Men nu i veckan så körde Financial Times en jättelång artikel om mutual funds, alltså aktiva fonder. Ett koncept som nu fyller 100 år. Och frågan som man ställer sig då är om den här förvaltningsformen håller på att dö ut och om folk helt enkelt kommer föredra indexfonder och sånt istället. Daniel, jag tänker det här måste du ha tankar om.
Absolut, det är klart jag tänker om det. Det är ju en jättestor fråga för vår bransch överhuvudtaget. Och där kan man väl säga så här att trenden just nu, det är väl att alla pratar index på olika sätt och vis. Och man pratar mindre positivt om det som kallas för aktiv tillgångsfördelning. Och lite, vi har varit inne på media tidigare och olika förutsättningar. Men det kan man väl säga att finansbranschen och finansmarknaden och kapitalförvaltningsmarknaden är ju under omvälvning i någon mening. Det finns stora digitaliseringstrender, det vill säga att folk handlar på egen hand utan rådgivning. Den nya rådgivaren blir också i någon mening allmänheten. Vi pratar Twitter. Det går jättebra att få massor av tips av anonyma individer på Twitter. Det är kanske bra ibland och dåligt ibland. Jag skulle vilja säga att jag tror att det... Jag hade en kollega som sa en gång, eller som sa ganska ofta, inte bara en gång utan ganska ofta, att det finns bara en liksom löpsedel. Och just nu har den löpsedeln handlar väldigt mycket om att det är bra med indexfonder och lite sämre med vad heter aktiv förvaltning. Jag tycker att det är en fråga som skulle nyanseras lite grann. Det kan man säga generellt är min utgångspunkt i det här. Det är bra med rådgivning. Och det hänger ihop med att om du köper ett index, det indexet är också förknippat med kostnader. Vi pratar börshandlade indexfonder, ETF-er, då betalar du ett courtage. När du börjar lägga ihop alla de där avgifterna, courtage, indexförvaltning, kostnader för de här transaktionerna och så vidare, då är frågan om den här indexförvaltningen alltid är så pass bra. Och på samma sätt när du tittar på de aktivt förvaltade fonderna, när du tittar på många av de fonderna, så de har ju en ambition liksom att slå sitt jämförelseindex, att överavkasta sitt jämförelseindex. Alla kommer inte alltid klara det. Alla har inte heller ambitionen att alltid göra det. Så att det finns många olika nyanser i det här. Och det är lite på samma sätt då. Hur ska ett sparande se ut? Om jag går till mig själv så är det många gånger en kombination av index och aktiv förvaltning. Och hur det där tiltas åt lite olika håll och kanter, det beror lite på vad jag är i för marknad för tillfället, vad jag tror själv om framtiden och så vidare. Och då får man en liten mix. Vi pratar om amerikanska marknaden här precis. Det finns ju det här Magnificent Seven alla pratar om. Om man köper nu en indexfond mot Standard & Poor's 500, vilket är mer eller mindre de 500 största bolagen i USA. Det utgör de här 10 största bolagen, som i princip är de samma som vi pratade om lite tidigare. De utgör 33% av det indexet. Det kanske inte är en exponering jag faktiskt vill ha. Och då måste jag hitta ett alternativ, och då är en aktivt förvaltad fond ett alternativ för mig. Så att mixa det här lite grann och prata lite grann om vad man faktiskt får. Och det är lite på samma sätt om du backar bandet och jämför de här indexfonderna och tittar på vad blev faktiskt den faktiska avkastningen i relation till index. Ja, då är det kanske inte alltid en så ljus Det är lika ljus historia som man får bild av. Men det beror på
hur mycket man köper och säljer. Men en poäng i artikeln är att även liksom, kortagen håller på att försvinna eller är väldigt låga. Så det kanske inte blir så mycket pengar. Man betalar kortage heller liksom, för att köpa såna här indexfonder.
Så är det. Alltså, prismodellerna förändras ju och konkurrensbilden förändras. Det jag tycker man ska komma ihåg någonstans, det är, och som är min definitiva övertygelse, det är att det är bra att ha någon att prata med. Mm. Så den här rådgivaren, det tycker jag faktiskt är ett ganska värdefullt, vad ska man säga, det är en värdefull motpart. Mm. Om vi tar de här professionella investerarna, det är ju väldigt få professionella investerare som inte har någon de pratar med innan de gör affärer. Mm. Och jag gjorde faktiskt en podd i ett annat sammanhang med en forskare på området som hade sån stark utgångspunkt att ett av problemen just nu med den nya affärsmodellen, den förändrade affärsmodellen, det är att det finns ingen friction. Så när folk, investerare, blir lite skraja när börsen går ner, när man läser liksom tuffa nyheter, då finns det inget motstånd mot att hänga på säljknappen. Och det gör att man ofta, vad ska man säga, säljer vid fel tillfällen. Du köper dyrt och säljer billigt liksom, när du i princip borde göra tvärtom för att få en bra avkastning. Mm. Den här rådgivaren kan vara en person som bara i enkelhetens namn säger så här, är det verkligen rätt att sälja just nu? Ska vi inte bara sitta still i båten? Och då är vi inne på ett av de kanske mest häcklade vad ska man säga, råden som finns, så här, sitt still i båten. Men det är ett ganska bra råd många gånger som folk faktiskt skulle behöva höra när man är lite stressad och orolig. Mm. Och jag hoppas att en rådgivare liksom kan bidra med det och på så sätt få till en lite bättre avkastning.
Men man pekar på i den här artikeln, som jag också kan lägga i avsnittsbeskrivningen, en länk då. Det är att det här är liksom, det har ju redan hänt. Om man kollar på Amerika då, så har ju pengar runnit ur såna aktiva fonder i 10 år och kommit in i passiva fonder.
Ja, absolut.
Så det är ju, tåget håller på att gå liksom.
Absolut.
Och man skriver ju, det är ingen dödsruna över mutual funds, men man skriver att det är liksom på upphällningen för att...
Jag tror så här, man kan ju fundera också på vad skulle marknaden vara om man bara hade indexfonder. Det skulle inte vara så mycket marknad. Vi ser att de här stora indexbolagen, de har ju olika sätt att hantera sitt ägande som kanske skiljer sig åt från de aktiva ägarna som du hittar i många av de aktivt förvaltade fonderna. Och där får man ställa sig den här frågan som vi var inne på tidigare. Vad vill vi att det faktiskt ska vara för någonting? Så att jag skulle säga att båda lägren har delvis rätt. Och båda ska nog finnas ungefär samtidigt.
Ja, men det är en väldigt intressant diskussion som inte förs överhuvudtaget, tycker jag. Alltså, vem ska gå på bolagsstämman och utkräva ansvar av styrelsen? Vem ska utse styrelsen om det bara är... en robot som har placerat pengarna. Mm. Det blir ganska ansiktslöst. Men vi pratar om ansiktslösa kapitalet. Det blir väldigt ansiktslöst om det bara är liksom indexfonder där man inte har någon egentlig vilja annat än att följa ett index. Så det är verkligen andra
sidan. Nej, du kommer inte kunna hålla någon riktigt ansvarig, för själva idén är ju att inte vara ansvarig.
Och sen antar jag att det blir också konstigt med prissättningen och sånt eventuellt.
Ja, och det pratar man ju mycket om fram och tillbaka, men jag tycker det som kan vara relevantare, det är väl den här lilla frågan, hur påverkar den enskilde den enskilde spararen att man bara liksom köper indexfonder? Jag betalar till exempel själv, jag har en fond i mitt privata sparande. Den kostar en bit över 4% faktiskt. Jag hajar alltid till när jag ser den här avgiften, men jag tycker att fonden tillför ett ganska... liksom hyggligt värde i mitt sparande som jag har svårt att komma åt på annat sätt, och jag är liksom nöjd med avkastningen efteråt, och då är det på något sätt värt det för mig. Hade jag stirrat mig liksom lite för blind på kostnaderna i det här fallet, vilket är ofta då indexfondens liksom fördel, kostnaden, då hade jag fått ett sämre alternativ, helt klart.
Men forskningen är ju ändå tämligen överens om att aktiv förvaltning över tid kostar för mycket och att index är bättre. Det går vi knappt emot det.
Som ett rakt sparande, absolut. Ja. Men de flesta sparar inte på det sättet. Och det är skillnaden, att du lägger inte pengen och låter den ligga liksom i 30 år. Utan du sparar på korta horisont. Mm. Du har personliga preferenser som alla kunde bära sig. Aktierisk, om vi tar det som ett exempel. Då vore det ett bra alternativ. Men de flesta har inte en placeringshorisont. Eller många har inte en placeringshorisont som är så lång. Utan man sparar kortare. Man behöver liksom en annan typ av sparande för att kunna spara långsiktigt.
Yes, vi måste ju spara lite tid nu för att ha tid kvar till huvudnumret här, som är hyresmarknaden och hyresregleringen, som vi ska prata om efter det här.
Jag är lite taggad för den här debatten. Ja, som inflyttad till Stockholm så har man ju tampats med det här.
Ja, har mycket sett fram emot det här i veckan. Det är ju en otroligt intressant fråga. Fredrik, du är chefsekonom på Timbro. I veckan publicerar ni material. Ja, ni pekar på att det är rekordmånga som nu står i Stockholms bostadskö, över 800 000 kronor. Man pekar också på Finland som har en friare hyressättning och att man där inte har några köer alls. Och sen har det varit debatt om det i veckan väldigt mycket, för det finns liksom motargument här som jag gissar att vi kommer få höra från dig, Lisa. Men Fredrik, kan du inte bara liksom för lyssnarnas skull sammanfatta vad det är ni har presenterat här i veckan, så vi har liksom en utgångspunkt i alla fall?
Ja, absolut. Så vad vi gör är att vi återupprepar ju egentligen en liksom lärdom som nationalekonomin har givit oss de senaste 80-90 åren, att när man reglerar priset på en vara så kommer vi att få en bristsituation. Och i exemplet med hyresmarknaden så är det så att vi har en reglering på hyrorna som gör att hyrorna är lägre än vad de hade varit på en friare marknad. Och det ger oss en svagare tillgänglighet till bostadsmarknaden. Så alla som har försökt få tag i en hyreslägenhet i Stockholm vet att det är i princip omöjligt. Det är 800 000 personer i kö. Och just den där, alltså det är ju liksom en bombastisk siffra att titta på, men egentligen så är ju det som är intressant är hur lång tid tar det i bostadskön. Det kan ju stå liksom väldigt få personer i bostadskön och vara en väldigt lång kötid, men även kötiden är ju väldigt lång. Alltså vill du bo i centrala Stockholm så får du räkna med att vänta om du vill in i det äldre beståndet liksom någonstans mellan 20 och 30 år. Jag brukar titta på bostadsförmedlingen och det är ganska ofta som det är liksom människor som har ställt sig i kö på 90-talet. Den genomsnittliga kötiden för Stockholms bostadsförmedling är, jag tror den är precis runt 10 år. Mm. Och det tar ju liksom hela beståndet. Och vi var intresserade av att jämföra med Finland. Och jag inser liksom att invändningarna som kommer komma här är att man kan inte jämföra rakt av med ett annat land. Det finns jättemånga saker som skiljer sig. Vi pratade innan om Feds räntebesked, och där tycker jag liksom en intressant skillnad mellan Sverige och andra länder är att vi har hushåll som är mycket mer räntekänsliga. För vi har inte bundit våra lån på samma sätt som i andra länder. Så vi får andra effekter på vår bostadsmarknad. Folk kan tvingas flytta mycket snabbare. Medan i USA och i andra länder så har man väldigt långa lån. Eller bundna räntor över väldigt lång tid. Vilket gör att man har motsatt effekt. Folk flyttar inte. Eftersom att om du flyttar så måste du ta upp ett nytt lån och då kommer du göra det till en högre ränta, så då kommer du bo kvar. Och det finns naturligtvis mängder med olika saker som skiljer sig mellan Sverige och Finland. Några av dem tar vi upp. Men som grundförut sägelsen från att om vi reglerar priset så kommer vi få se ett antal olika utfall, den står sig fortfarande sann oavsett om vi har liksom andra skillnader, för det går liksom att separera den effekten. Och vi tittar på ett antal olika jämförelsepunkter. För det första så ser vi på utbudet, och här är liksom den klassiska förutsägelsen från nationalekonomin: om du reglerar priset på någonting så kommer det att uppstå en brist. Och bara för att jämföra liksom, om man vill in på förstahandsmarknaden i Stockholm, ja, då är det bostadsförmedlingen som gäller, eller liksom bra kontakter med en fastighetsägare, eller att man vill ta sig in genom att begå brott och köpa ett kontrakt. Mm. Vilket ganska få vill göra. Men förstahandsmarknaden är ju, som jag har nämnt innan då, helt stängd. Och tittar man på bostadsförmedlingen, det gjorde jag i tisdags, så fanns det 556 lediga lägenheter. Så förstahandsmarknaden är liksom inte ett relevant jämförelsealternativ. För den som behöver en bostad i Stockholm idag, den måste vända sig till andrahandsmarknaden om man inte kan köpa. Mm. Och då kan man titta på Blocket. På Blocket finns det, när vi skrev rapporten, 5000 lediga bostäder ungefär. En blandning mellan liksom egna lägenheter och hyra in sig i rum. Men att i Helsingfors så fanns det på deras största uthyrningssida 11 000 lediga lägenheter. Mm. Och där är ju liksom för det första jättestor skillnad i produkt. Så andrahandsmarknaden i Stockholm är otrygg. Du kommer aldrig att få bo kvar så länge du vill. Men hyresmarknaden i Helsingfors är inte så. För det mesta så kommer du få bo kvar tills du vill. De har ett svagare besittningsskydd förvisso. Men de flesta lägenheterna är ändå till för att hyras ut över lång sikt. Det är liksom privatpersoner som har gjort investeringar i många fall. Där man köper en extra lägenhet för att hyra ut den och få liksom ett positivt kassaflöde och hoppas på en liksom värdestegring. Men att det finns dubbelt så många lediga lägenheter på Helsingfors då förstahandsmarknad som vår andrahandsmarknad är ju, vi borde ju kunna förvänta oss, givet att vi har en befolkning som är dubbelt så stor som Helsingfors i Stockholm, att vi skulle ha dubbelt så många lediga lägenheter som Helsingfors. Och det har vi alltså inte, vi har hälften så många. Och sen så tittar vi på ett antal andra olika parametrar. Jag tror inte att jag ska dra hela rapporten nu, men en som jag tycker är intressant är hur hyresnivåerna påverkas, och då jämför vi återigen andrahandsmarknaden. Och där finns det också en sån prediktion att när du har en väldigt liten delmarknad som du kan ta dig in på, men en väldigt stor efterfrågan, alltså väldigt många människor som vill ta sig in på hyresmarknaden, då kommer hyrorna trissas upp på den lilla delmarknaden. Och det är precis det man ser. Så att andrahandsmarknadshyror i Stockholm är dubbelt så höga som Stockholms förstahandsmarknadshyror. Mm. De är högre än Helsingfors avreglerade hyror. Men de är också högre, det här visade en rapport från Stockholms handelskammare för ett antal år sedan, att de här uppskattningarna som finns från Finanspolitiska rådet eller Hyresgästföreningen av vad skulle marknadsmässiga hyror bli om vi släppte hyresregleringen. Där visar det sig att Stockholms andrahandsmarknadshyror är någonstans i här och den 25% högre än vad vi skulle kunna förvänta oss en marknadsmässig nivå. Och det liksom drivs ju upp av det här, som jag sa, det stora efterfrågetrycket på en liten begränsad marknad.
Men visst är väl även hyrorna på andrahandsmarknaden reglerade nu för tiden? Jag tycker man ser i tunnelbanan nu reklam överallt för olika företag som hjälper liksom hyresgäster få tillbaka det man då beskriver som oskäliga hyror. Och det verkar, ja, ju, det verkar vara en affärsmodell som funkar, för att den där reklamen har jag sett liksom på alla bussar, alla tunnelbanor i flera månader.
Ja, alltså det finns ju en, det är lite mer diffus reglering, och det beror på vilken upplåtelseform som lägenheten är. Så om du hyr ut en hyreslägenhet i andra hand, ja, då får du bara ta ut den hyran som du själv betalar. Hyr du ut en möblerad så finns det något liksom schablonpåslag på 10% eller om det är 15%, jag minns inte vilket, för liksom slitage på möbler. Men hyr du ut en bostadsrätt istället, då är det lite mer diffust, för då får du ta täckning för dina kapitalkostnader, och då är det inte bara räntekostnader, utan det är också kostnaden för ditt egna kapital. Och den där är ju svårare att bestämma, vad är liksom, vad är kostnaden för eget kapital. Så det blir lite mer diffust. Så de hyrorna blir ju då högre, och jag skulle säga att de är, den där regleringen är inte så bindande.
Lisa, vill du komma in här och
ja, det finns väldigt mycket att säga om den här rapporten. Jag representerar ju Arena Idé, vi är en tankesmedja som är partipolitiskt oberoende. Vi finansieras av fackföreningsrörelsen. Vi är en ganska naturlig motpart till Timbro som finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som i sin tur finansieras av Svenskt Näringsliv. Så vi möter varandra liksom i debatten, och jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar som tankesmedjor att hålla en viss nivå i debatten. Okay. Och jag tycker faktiskt inte att den här rapporten liksom håller den nivån. Det är helt i sin ordning att jämföra olika länder, men om man vill driva en debatt just om marknadshyror, så kan man inte göra det utan att sätta dem i en kontext. Och det går inte att använda Finland som ett exempel på att fri hyressättning på, eller fri prissättning på det hyrda boendet skulle lösa bostadsbristen, utan att samtidigt tala om att man i Finland lägger dubbelt så hög andel av BNP på att subventionera bostadssektorn än vad vi gör i Sverige. Så att det är klart att om Sverige skulle vilja lägga 2% av BNP istället för ungefär 1% som man gör nu på att subventionera boendet, och lägga lejonparten av det inte på ränteavdrag som man gör i Sverige, den kommer uppgå till 46 miljarder i år, det är en enorm summa, utan istället lägga det på att subventionera just byggandet av nya bostäder, då är det ju klart att man skulle ha en helt annan situation på bostadsmarknaden också, precis som nationalekonomerna säger, allt annat lika. Men det är liksom inte allt annat lika den här, och det är liksom ett stort hål, tycker jag, Fredrik, i din rapport. Och jag uppmuntrar verkligen att man gör den här typen av jämförelser. Den här diskussionen är jätteviktig, men jag hade verkligen önskat mig lite högre nivå.
Får jag bara flika in?
Av en docent i fastighetsekonomi som ju vet allt också? Det här och kan allt det här.
Du får komma in snabbt,
ja, men gärna.
För bara, för visst är det väl så, om vi ska vara överens om fakta här. I Finland har man en modell där man tillåter, där man friare hyressättning på lägenheterna för att det inte ska vara någon kö. Men istället så har man subventioner genom att använda bostadsbidrag, eller hur?
Ja, dels det. Och där skriver vi om, som Lisa hade läst hela rapporten, så hade hon sett att vi har ett kapitel om bostadsbidragen, och vi har också i vår debattartikel föreslagit att vi ska höja just bostadsbidragen i Sverige.
Men ingenting är subventionering av byggandet, som är en väldigt viktig del.
Nej, precis, för det fungerar väldigt dåligt, och vi har en subventionering av byggandet i Sverige. Det är bara att alla de här liksom kostnaderna som i Finland tas upp i en statlig budget, de har vi i Sverige också, men de tas inte upp i den offentliga budgeten. Så ta liksom hyresregleringen till exempel. I Finland har man väljer att lägga mycket mer på bostadsbidrag än vad vi gör. Så de lägger motsvarande 10 miljarder, vi lägger 5 miljarder. Så vi skulle liksom tro att matcha dem med liksom dubbelt så stor befolkning, ta oss upp till 20 miljarder per år. Mm. Det är en omfördelning i samhället. Men vi har ju också en omfördelning. Alltså hyresreglering omfördelar ju. Du betalar en hyra som är lägre än vad den annars hade varit. Det är en omfördelning. Det är bara att den har ingen träffsäkerhet i Sverige. Medan man i Finland har valt ett träffsäkert system där du inkomstprövar vem ska få stöd och vem ska inte få stöd. Medan vi i Sverige har ett system där den som ska få stöd bestäms av vem som har stått längst i kö. Och det där är liksom inte slumpmässigt vem som står längst i kö. De som står längst i kö, det här visade vi i en annan rapport förra året, är människor med höga inkomster. Så det är inte bara så att det är liksom slumpmässigt hur vi fördelar vårat stöd till boende, utan det är snarare så att den är regressiv. Vi ger mer pengar till människor med höga inkomster. Och det där tycker jag är liksom ett fullkomligt bisarrt system. Jag har aldrig riktigt förstått hur vänstern så starkt naglar sig fast vid det här systemet och tycker att det är bra. Och ska vi gå in i liksom bostadssubventioner, ja, där lägger Finland mer pengar än vad vi gör. De har ett system med social housing, alltså behovsprövade bostäder, som är en ganska stor del av deras bestånd. Vi har ju på samma sätt offentligt ägda bostäder, alltså svensk allmännytta som den kallas. Jag har aldrig gillat det ordet, för det är liksom, bostäder är privatnytta, så det är ett konstigt ord. Ja. Men det kommer också med väldigt stora kostnader. Så kommunala bostadsbolag äger fastighetsbestånd som har värden på många, många miljarder kronor. Men de har en utdelningsbegränsning, så de där pengarna kan liksom aldrig komma ut från bolagen. Alltså utdelningsbegränsningen är att du får ta ut varje år, så får du ta ut statslåneränta plus 1 procentenhet på tillskjutet kapital, inte på eget kapital som ju hade varit rimligt. Ta liksom Lund som exempel, som jag kan lite bättre eftersom att jag bor här. Lund har ett eget kapital i bostadsbeståndet på ungefär 10 miljarder. De har tillskjutet kapital på 250 miljoner. Det gör att om de hade fått ta ut en liksom rimlig avkastning på sig 5%, då hade de kunnat ta ut 500 miljoner kronor varje år och ha det här liksom att gå till det allmänna. Mm. Men med den nuvarande begränsningen så tar de ut kanske 2-3 miljoner kronor varje år. Det gör att det är ganska mycket pengar som stannar i det där bolaget, och det är ju också en typ av subvention. Så det är liksom skattebetalarna går miste om pengar som de skulle kunna använda till skolor, till liksom, till annan kommunal verksamhet, och stannar i bolagen. Men det syns ju aldrig i en kommunal budget, och det där får man ju inte missa när man pratar om, alltså det blir ju fel att jämföra bara för att någonting syns i en statlig budget, så kan man inte säga att det inte finns i Sverige där det inte syns i den statliga budgeten. Jag tycker det är ganska konstigt. Och sen är ju liksom principen som vi lyfter här, det är ju det faktum, och det här är liksom ett obestridligt faktum, att säga emot att hyresreglering skapar bristsituation och skapar köer. Det är paritet med att säga att vi har inga klimatförändringar, vaccin fungerar inte, eller att jorden är platt. Och det är liksom, kunskapsförakt på en nivå som är som jag tycker att man skulle kunna göra en Netflix-serie om. Jag brukar se på den här Flat Earth Society ganska ofta och roa mig över det.
Ja, nu sjönk kanske debattnivån ytterligare lite, Fredrik, men det är kanske för att jag gick till sånt frontalangrepp här i början. Jag tycker vi ska ha en sansad liksom, diskussion om det här. Och jag tycker att det är rimligt att man jämför olika länder. Och man skulle kunna jämföra med Österrike till exempel, som har statligt reglerade hyror och en hyresmarknad i sin huvudstad, fullt jämförbar med Stockholm, där det går att lätt att få tag på lägenheter där de är avsevärt billigare och där kön är mycket, mycket kortare än den är i Stockholm. Sen ska man ju liksom, det blir riskerat att det blir förvirrande för lyssnarna nu när vi plockar in så många olika frågor samtidigt, men detta med de här enormt långa bostadsköerna är framför allt liksom ett Stockholmsfenomen. Vi har haft Europas snabbaste urbanisering, en enorm inflyttning till Stockholm under de senaste åren, samtidigt som vi har haft en icke-existerande bostadspolitik. I andra länder så har man haft olika subventioner, man har haft olika uppmuntran till att bygga mer. Det har man inte haft i Stockholm. Ytterligare exempel från Finland handlar ju om att man har en lokal fastighetsskatt som ökar incitamenten för kommunen. Man har också en mycket större statligt inflytande på tilldelningen av mark, vilket gör att kommunerna också måste tilldela mark för byggande, vilket också ökar byggandet. Vi har ju en situation i Sverige nu när liksom bostadsbyggandet har tvärstannat, och det är klart att det här kommer att avspegla sig på priset på bostäderna, och särskilt då som när man riktar en så stor del av subventionerna till boendet, till det redan existerande och ägda boendet, och fortsätter att diskriminera det hyrda boendet, så kommer kostnaden för det hyra boendet, allt annat lika, att vara väldigt, väldigt hög. Så att, och jag tror att lösningen i din värld, Fredrik, är ju då att vi släpper liksom priserna fria på hyrorna. Och jag tror att det som kommer att hända är att det kommer bli ännu dyrare för människor att bo, utan att det finns någon som helst garanti för att den ökade intäkten hos de som äger de här hyreslägenheterna kommer att omsättas i ökat bostadsbyggande. För att det ska ske så krävs det helt andra saker. Det krävs marktillgång, det krävs att det finns en trygg avkastning framåt för det här, och marknadshyror är ju också ett väldigt, väldigt otryggt system också för den som ska bygga. Så att jag tror att för att ta den här diskussionen så skulle man behöva prata om hela bostadsmarknadens funktionssätt, och det går inte att plocka ut enbart hyressättningen och tro att det skulle liksom kunna vara ett slags universalmedel.
Ja, alltså det säger inte vi heller, utan vi har, jag är helt med på att det finns väldigt många andra saker som måste göras åt för att få en fungerande bostadsmarknad, men det vi säger är att det går att isolera effekten av att inför man en prisreglering på vad som helst så får man en bristsituation, och det är alltså obestridligt, det går inte att bestrida. Det är liksom, du har 100 år av empiri emot dig om du bestrider det. Så det tycker jag är liksom, det är trams att försöka bestrida det faktumet. Men sen så finns det ju mängder med andra saker som måste göras. Vi har liksom ett kommunalt planmonopol där vi har kommuner, typ exempel Lidingö och Danderyd, som aktivt går ut och motarbetar nyproduktion. Det är ju ett jättestort problem att kommunala politiker har möjlighet att bestämma över vad en privat markägare ska göra med sin mark. Om vi skulle flytta över makten till den som äger marken, ja, då kommer det ju finnas ett incitament att istället för att ha en tom markplätt att bygga bostäder som kan ge en intäkt. Och när det kommer till fastighetsskatten, där är jag är ju nationalekonom och är för fastighetsskatt. Jag tycker att det är en sätt till liksom de skatter som vi har möjlighet att ta ut, så tycker jag att fastighetsskatt är en bra skatt. Jag tycker det var olyckligt att man avskaffade den och ersatte den med den kommunala fastighetsavgiften, som ju också är en fastighetsskatt.
Så framåt och kroka arm med Timbro om återinförande av fastighetsskatten. Det var härligt för
dig. Daniel vill komma in här.
Ja, jag vill ställa en fråga. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den här frågan. Men generellt kan man väl säga så här att vi pratar väl i stor utsträckning här om ett Stockholmsfenomen. Med ganska kraftig inflyttning, en ganska liten hyresmarknad och väldigt många tvingas till liksom att köpa sitt boende. De priserna i sin tur är ju väldigt höga. Det får ju en påverkan på lönanspråk, alltså det driver upp löner och det liksom påverkar hela systemet. Nu läste jag nationalekonomi på universitetet faktiskt, och min minnesbild är lite grann så här att vad som borde hända till viss del, det borde uppstå en möjlighet i andra orter att man flyttar ut arbeten från Stockholm till andra orter och man börjar bygga där och man får liksom någon form av balans. Vad är det som driver så att säga obalansen?
Ja.
Förstår ni frågan?
Ja, jag tror att en viktig liksom aspekt i det här är ju att boende är inte som vilken vara som helst. Det är väldigt många överväganden som människor fattar när man väljer var man ska bo. En är ju liksom att man oftast är två eller kanske mer än två. Man har gamla mamma att ta hänsyn till också. Man kanske har barn som har rotat sig i en viss skola. Det är väldigt svårt att få rörlighet på bostadsmarknaden. Vi byter liksom inte bostad som vi byter skjorta eller som vi lär oss att gilla ett nytt läskmärke. Så det är väl liksom den ena delen. Den andra delen som jag tycker att det är intressant att du tar upp är ju att Fredrik hävdar här, och jag tycker att det är liksom väldigt illustrativt, att bostaden är någonting som rör mig bara som privatperson. När jag skulle vilja säga att hur vi bor och var vi bor väldigt mycket handlar om hur hela samhället fungerar. Hur ska vi få den här gröna omställningen att fungera i norr utan att se till att de kommunerna där får en möjlighet att med rimliga kostnader bygga de bostäder som krävs för att människor ska kunna bo där och skatta där. Det är ingenting som de enskilda industriarbetarna kan lösa. Det är inte heller någonting som de enskilda kommunerna kan lösa. Det här är ett samhällsproblem som behöver lösas gemensamt, men om vi gör den investeringen, då kommer vi ju alla få ta del av den välståndsökningen som den här nya gröna industrialiseringen för med sig. Så att bostad är väldigt mycket mer än en vara på marknaden, och det är väldigt många fler intressen än just våra intressen som privatpersoner. Det finns ett starkt samhällsintresse här av att den här bostadsförsörjningen fungerar.
Ja, alltså jag tycker den beskrivningen är kanske lite enkel. Alltså det är ju då du målar upp det som att den gröna omställningen i norr bara kan bli positiv, men det är ju förstås ett risktagande. Vad är det som säger att det inte om 10 år kommer vara mer lönsamt att flytta Northvolt och utveckling av batterier till sig i Indien? Och då om vi från liksom statligt håll har gått in och byggt bostäder i Piteå, ska skattebetalarna stå för den kostnaden? Det är jag liksom inte övertygad om. Det där är ju liksom det är ett stort risktagande, och vi har ju testat att bygga, att liksom subventionera fram bostäder i stor utsträckning utan någon vidare koppling till hur marknadsläget ser ut. Men miljonprogrammet i stora delar är ju just det, och det har ju skapat ganska stora problem på många orter. Kiruna som ett exempel, där byggde man miljonprogramsområde där människor inte flyttade in, utan man var tvungen att riva bostäderna för att det är svårt att liksom förutsäga från ett sånt planmässigt håll hur var ska vi bygga bostäder. Det är bättre att lämna det till privata aktörer och göra det i mindre skala, för det är liksom det stora problemet när man går in från statligt håll, att det riskerar att bli en så väldigt stor skala, och gör man misstag i väldigt stor skala så blir det också väldigt, väldigt kostsamt. Om en liten aktör går och bygger bostäder i Kiruna och så visar det sig att det gick inte att hyra ut dem, då är liksom, det är en väldigt stor skala för den enskilda aktören, men det är en väldigt liten skala för samhället.
Daniel?
Ja, en fråga till faktiskt i sammanhanget då. Man har ju i mångt och mycket varit inne och försökt jobba med prissättningen på privata bostäder i Stockholmsområdet via kreditsidan genom att sätta olika typer av begränsningar och så vidare. Och jag hörde nu är jag förälder, och jag hörde nu att man diskuterade till exempel ett förslag att höja kreditmöjligheterna för förstagångsköpare och så vidare. Och då som förälder känner jag så här, det där kanske inte... Jag tycker det är så bra om mina ungar ska belåna sig stenhårt för att komma in på bostadsmarknaden, för det är ett risktagande någonstans. Vad tycker ni om den typen av inverkan? Eller påverkan?
Ska jag börja med det? Jag tycker inte om subventioner till första gångs köpare, för att det har testats i andra länder. Norge har ju haft ett subventionerat bosparande till exempel, och utvärderingarna som de visar upp där är att de som framförallt nyttjar det subventionerade bostadssparandet är barn till mer förmögna föräldrar som kan hjälpa dem med ett sparande. Så det är liksom, de hade oavsett köpt lägenheter, men som konsekvens av det här på marginalen så gör det ju att fler kan spara ihop till bostäder. bostäder, vilket gör att efterfrågan på ägda bostäder ökar något på marginalen och det pressar upp priserna. Så att jag är inte alls övertygad om att det där är en särskilt vettig väg att gå. Och det som jag har störst problem med i den svenska kontexten är att man har först haft en väldigt lång period av ett kommunalt planmonopol som har förhindrat bostadsbyggande, som har trissat upp priser. Man avskaffade fastighetsskatten, trissade ytterligare upp priser. Då blir politiker oroliga över att priserna har blivit för höga. Så då inför man först ett bolånetak 2011 och sen 2017-2019 och så inför man amorteringskrav för att göra det svårare för människor att låna. Och sen så kommer staten och säger... Ja, hoppsan, det har visst blivit svårt för människor att låna pengar. Undrar om vi inte skulle ta och subventionera fram att det ska bli lite lättare att låna pengar. För då är ju frågan, ja, men ska ni inte bara rulla tillbaka några av de begränsningarna som har gjort som är liksom grundproblemet, ger på liksom grundproblemet istället för att hela tiden försöka mildra symptomen. Det är ju precis samma som man gör på hyresmarknaden. Det finns ett grundproblem till att hyresmarknaden är otillgänglig. Man försöker lösa det med småskaliga liksom subventioner som har dålig träffsäkerhet.
Mm. Jag håller med mycket i den beskrivningen. Jag tycker att det är väldigt... märkligt att man kan ha en sån stor subvention till exempel för renovering av redan befintliga bostäder, det här gigantiska rotavdraget. Jag tycker att det läget nu vore att helt och hållet avskaffa det rotavdraget och istället omvandla det till exempel ett stöd för att bygga hyresbostäder. Det skulle göra det enklare. De allra flesta ungdomar har en väldigt låg, kanske också en osäker inkomst de första åren på arbetsmarknaden. Idag är man utlämnad till åtminstone i Stockholm en rätt fruktansvärd andrahands marknad, och där skulle man verkligen behöva stärka konsumentskyndet. Det är jättebra att det har uppstått företag som hjälper till med det här. Någonting som Fredrik vet jag har liksom raljerat över på Twitter. Du tycker att det gör Stockholm tråkigare. Jag tycker tvärtom att det gör Stockholm mycket tryggare. Att människor kan få hjälp från hyresvärdar som utnyttjar det här underläget som man är i. Särskilt när man är ung, har en tillfällig inkomst och behöver hyra någonting i närheten av där man har fått ett jobb. Så där behöver verkligen konsumentskyddet stärkas. Så jag tror att det liksom kommer ner till vad ska vi satsa våra gemensamma resurser på? Ska vi göra ränteavdrag? Ska vi göra rutavdrag? Dessutom rotavdrag, dessutom rutavdrag för att städa de här bostäderna? Eller ska vi investera det i att bygga? En annan fråga som man liksom kan ta upp här är ju att egentligen så har vi inte någon brist på kvadratmeter i Sverige. Vi har en skriande bostadsojämlikhet. När man åker skidor uppe i Sälen så ser man ju liksom radhusmattor som breder ut sig där för konsumtion kanske några veckor, på sin höjd ett par månader om året. Det är inte så att människor egentligen har ont om pengar att investera i boende, men de investeras för de som har råd i en stor villa i utkanten till Stockholm, ett semesterboende i fjällen, kanske också ett statligt subventionerat boende på den spanska solkusten där man både har rätt till rot och rutavdrag. Så här är det ju någonting som är riktigt rejält skevt.
Nu måste jag hoppa in här. Det är någonting när vi skulle diskutera hyresregleringen, och det blir ofta så att man kan hamna liksom, det blir fastighetsskatt och det blir planmonopol och det blir Skellefteå och det blir liksom rut och rot och allt möjligt. Alltså det här är ju ett system.
Och då har vi bara börjat prata. Ja,
men jag tänker inte så här. Jag är lite nyfiken, vi har bara kommit tillbaka till den här grundfrågan. När jag flyttade till Stockholm, då fick jag ett förstahandskontrakt på en hyresrätt genom att ringa en person som jag kände som råkade hyra ett hus. Det är ju när man tänker på det fruktansvärt orättvist. För det hade jag bara tur att kunna göra. Om man bara återkommer till Fredriks invändning där, att om man hade tillåtit fri hyressättning, hade inte åtminstone kön försvunnit? Jag tycker, håller du inte med om den grundpremissen, Lisa? Och att det finns liksom en bra grej?
Jo, det är klart att man kan få kön att försvinna. Det kan man ju få på många olika sätt. Man kan ju också behovspröva kön. Då skulle den ju också till stor del försvinna. Man skulle kunna säga, som jag vet att man gör i Wien, att man får tre erbjudanden om en lägenhet. Och om man inte tar det tredje erbjudandet, då står man inte kvar i kön längre på ett år. Nu står ju folk i kön då, som Fredrik nämnde där, i 30 år för att man vill åt de väldigt, väldigt attraktiva hyresrätterna i Södermalm. Så Så det är klart att kön är inte en spegling av bostadsbristen. Så är det det man vill åt. Men du tar upp en annan fråga, och det är ju på vilka premisser ska man som en ung person i Sverige kunna få tillgång till en bostad? Ska det vara över kontakter? Ska det vara för att mamma och pappa är kreditvärdiga eller till och med kan ge pengar till egeninsatserna? Det är djupt orättvist idag, och det måste inte vara så. Men där är liksom bostadsbristen ett stort problem.
Men blir det
alltså att det måste byggas mer och det måste fördelas bättre. Ett sätt att göra det är ju att införa en fastighetsskatt som gör att det blir lite mindre attraktivt för en del att ha väldigt, väldigt många kvadratmeter. Istället ha lite färre kvadratmeter, och de pengar som en fastighetsskatt genererar kan man använda för att bygga andra kvadratmeter på andra ställen.
Men blir inte det finska systemet ändå mer rättvist? För att det ger ju alla tillgång till själva bostaden, och behöver man hjälp att betala så finns ett bidrag som man kan få.
Ja, alltså det skulle ju höja hyrorna. Allt annat lika skulle det höja hyrorna.
Absolut.
Och gjorde man ingenting åt markpolitiken, ingenting åt incitamentpolitiken, ingenting åt planpolitiken, ingenting åt kompetensförsörjningen, så skulle man bara stå där med en situation där hyrorna är högre och en del faller ur kön för att de helt enkelt inte har förmåga att betala de hyrorna som är. Vad ska man göra med de människorna? Var ska de bo någonstans? Vad får vi för ytterligare problem i samhället där barn bor så trångbott att de inte kan läsa läxorna? Hur bra är det för näringslivet till exempel, eller att människor inte kan flytta till Stockholm alls för att hyrorna är så höga att man inte helt enkelt kan efterfråga en lägenhet här.
Mm. Där har vi ju lösningar. Så jag förespråkar ju dels att man höjer bostadsbidragen, för att problemet på bostadsmarknaden är ju ett inkomstproblem. Problemet är att människor har för låga inkomster för att efterfråga vad vi liksom på någon samhällig nivå tycker är tillräckligt goda bostäder. Och det löser man inte genom att ge sig på priset. För det finns liksom ingen träffsäkerhet i den lösningen. Så istället, höj bostadsbidragen, så har vi liksom, då löser vi inkomstproblemet till viss del. Och ett annat sätt är att använda de liksom kommunala bostadsbestånd som vi har. Säg att kommuner ska bara få ge sina bostäder till människor med låga inkomster. För det finns ingen poäng i att det offentliga ska gå in på marknaden och tillhandahålla bostäder, precis som privata företag. Det finns liksom privata företag som redan gör det. Så komplettera istället marknaden och säkerställa att människor med lägre inkomster kommer in. Och där kan man ju liksom invända att ja, men det är väldigt segregerande. Ett, det är redan segregerande idag. Vi har liksom människor med låga inkomster. De tvingas in i de sämre bostadsområdena, för de har inte kötid nog att, eller de har inte möjlighet att vänta i kön. Och man kan ju lösa det där. Jag menar, som kommunala bostadsbolag äger ju bostäder i innerstan till exempel. Mm. Framförallt i Stockholm. Så säkerställ att människor med låga inkomster får flytta in i de här bostäderna. Och sen så kan ju alla vi andra som klarar oss själva, för det är ju faktiskt så att majoriteten av människor klarar av sin egen bostadsförsörjning utan att få någon hjälp av det offentliga.
Jag håller med Fredrik om att man bör höja bostadsbidragen.
Nu är det slutreplik vill jag säga, för jag är jättehungrig.
Ja, jag förstår. Man borde höja bostadsbidragen, de har släpat efter. Men det är inte rimligt att man med bostadsbidragen subventionerar enorma vinster åt fastighetsägarna för att man har släppt hyrorna då helt fria och tagit bort det konsumentskydd som dagens förhandlade hyror trots allt innebär. Alltså ett skydd mot oskäliga ockerhyror, det måste man ha. Och det har jag inte liksom sett Fredrik skissera i sitt system. Istället så raljerar han över att de här Law Online till exempel då hjälper folk, det gör Stockholm tråkigare. Så där är jag liksom väldigt orolig, och nu är det den vanligaste ärendet till kronofogden är människor som blir återbetalningsskyldiga på sina bostadsbidrag. Så det är också utsatta människor som drabbas av de här tröskeleffekterna, fattigdomsfällor som man får med bidrag, inte heller helt optimalt. Men jag tror vi är eniga, de skulle behöva höjas nu. Men jag tror också att bostadsbyggnadspolitiken, den skulle vi behöva prata mer om.
Så byggbolagen kan vi subventionera, men inte fastighetsägarna.
Fortsättning följer.
Fortsättning följer. Hörrni, stort tack för att ni kom. Tack. Fredrik Kopsch, det kan man läsa på timbro.se. Där finns också den här rapporten i sin helhet, eller hur?
Ja.
Och Lisa Pelling,
arenaidé.se.
Arenaidé.se. Och Daniel, du finns på Max Mathisen. Du poddar också. Vad heter podden?
Podden heter Maxa med Daniel.
Maxa med Daniel.
Den tycker jag ni ska lyssna på.
Jag vill också tipsa om en intervju som vi släpper nu i helgen. Jag träffade Patrik Illerstig som är grundare av bilsajten Karla, och vi hade ett långt samtal där jag ställde en massa frågor om alla förändringar som just nu sker i bilindustrin. Här är ett litet smakprov.
Men precis, så det var för få bilar, jättelånga leveranstider, efterfrågan superstark i marknaden. Då går priserna upp. Och sen då det som, om man tittar på just elbilar, vi lanserade ju Karla i Q4 2021. Och köpte man in de bilarna vi köpte in, då var det nästan då som en räntefond, det liksom steg lite varje månad. Jättelätt att sälja. Så var det fram till september, oktober 2022. Då var det som att någon drog ner en rullgardin bara.
Hela intervjun är över en timme lång och den kommer här i podden under helgen alltså. Men tack för att ni lyssnade idag. Podden är tillbaka om en vecka. Kom ihåg överenskommelsen som vi har. Lyssnar på marknaden, då får du också gå in och betygsätta podden i din poddspelare. Det är pakten för att det här ska funka. Men podden är tillbaka om en vecka. Hej då!